Missgärningar av Petra Nyberg. Inläst av Veronica Korba och producerad av Bokea. Prolog. Dalby, 8 maj 1850. Den syntes från långt håll, fångkärran. Dragen av två hästar tog den sig mödosamt upp för backarna mot Dalby avrättningsplats. På kuskbocken bredvid kusken satt prästen i sin svarta kappa och bak i kärran, som var försett med ett högt galler av trä, satt en fånggevaldiger och höll ögonen på den dödsdömde. När kärran närmade sig hördes ett sorl från den stora människohopen som samlats för att bevittna den olyckliges hädanfärd. Någon ropade: "Din horbock, hur ska du ljuga dig ur detta?" Kommentaren orsakade skrattsalvor från de församlade. Många verkade fyllda av en nervös upprymdhet. En kvinna hyschade: "Tyst, låt honom möta Herren i värdighet." Många kände igen kvinnan som den dödsdömde syster. Hon hade sina tre små barn med sig, inte för att de skulle få se sin morbror få huvudet avhugget, utan för att hon inte hade någon som kunde se efter dem. De flesta från byarna runt om Dalby hade samlats kring den gräsbeklädda kullen ute på heden. I de fåtal träd som växte kring gallbacken satt ungdomen uppflugna för att kunna se ordentligt när mördarens huvud skulle falla för bödens yxa. Gallbacken i Dalby låg längs vägen till Veberöd. Omgivningarna var vackra, nästan idylliska med sina böljande kullar bevuxna av vilda ängsblommor. Nu tidigt i maj var det förstås bara tusenskönan som lyste vitt i det spirande gräset. På kullen hade bödens drängar byggt upp en schavott där stupstocken placerats. Schavotten med sitt nyhuggna ljusa trä såg malplacerad ut i den gröna omgivningen. En trappa av stenar ledde upp till stupstocken. Längst fram runt schavotten stod spetsgården för att hindra den nyfikna massan från att tränga fram och störa avrättningen. Spetsgården bestod av soldater från skånska dragonregementet i sina blåa uniformer. På schavotten väntade kronolänsman, en fjärdingsman och böden med den stora bödelsyxan illa dold bakom ryggen. Skarprättare Anders Pettersson var inte helt nykter, det syntes tydligt. Men det hade de flesta förståelse för. Bödelsyrket var inte många som avundades honom. Bara han inte missade när han skulle hugga. Sånt hade man hört talas om. Skarprättare överlastade av starka drycker som fick hugga både 3 och 4 gånger innan huvudet lossnade från halsen. Människorna började bli otåliga. De flesta hade varit på plats i många timmar redan för att vara säkra på att inte gå miste om någonting. Mångas tankar gick till de stackars barnen. Snart både moder och faderlösa. Hur skulle deras liv komma att se ut? Deras morfar var på plats. Han stod längst fram bakom spetsgården med ett frånvarande uttryck i det åldrade ansiktet. Barnen hade fått stanna hemma med sin mormor. De skulle slippa se sin fars huvud falla för yxan. I kyrkan hade församlingen lyssnat till Dalbyprästens predikan där han varnade för att bryta mot Guds bud och för följderna av att synda. Följderna kunde inte vara mer uppenbara än här och nu. Fången, i sin tur, hade under morgonen fått begå Herrens heliga nattvard i samma kyrka. Där hade han också blivit beredd för döden av kyrkoherden, liksom han blivit av fängelseprästen en stor del av natten och morgonen i länshäktet i Malmö. Varje dag, under året fången suttit fängslad, hade den ihärdige prästen besökt hans trånga cell. Allt eftersom tiden gick hade den fängslade syns förlora sina kroppskrafter och sitt människovärde. Kläderna, detsamma han burit sedan han kom till Malmö året innan, hängde i smutsiga trasor kring hans förtvinade lemmar. Han hade gått mer och mer in i sig själv och satt oftast vänd mot väggen och mumlade ohörbara ramsor. Fången hade också lagt till med den osunda vanan att riva upp såren han fått från handfängslen. De hade därför börjat vätska sig och en lukt av död hade spridit sig i cellen. Fängelseprästen hade inte tyckt att det var lönt att ta fången till sjukavdelningen med döden så nära förestående. Men trots sitt kroppsliga förfall hade den dödsdömde fortfarande kvar en kärna.